och välkomna till Origo-podden. Idag är det jag, Linn Jansson, som pratar och är samtalsledare. Jag är kurator på Origo och med mig har jag två gäster. Min chef, Dilek Baladis, och Jan Jönsson, socialborgarråd. Välkomna hit.
Tack så mycket.
Temat för idag, det kommer ju att vara det förebyggande arbetet med hedersrelaterat våld och förtryck. Och vi tänker att det är oerhört viktigt, speciellt efter våra två första avsnitt som har handlat mer om, vad ska man säga, när det är för sent. När våldet redan har gått för långt. Och ni som lyssnar idag, vi hoppas att ni är vuxna som finns i barn och ungas närmiljö. Men även ni andra som lyssnar, att ni kan lära er någonting, få nya insikter och reflektioner. Och jättegärna fortsätta samtalet med oss efter att ni har lyssnat. Är ni redo?
Ja.
Då sätter vi fart. Dilek, du är ju vår verksamhetschef på Origo.
Mm. Mm.
Kan du berätta lite om hur Origo arbetar våldspreventivt?
Origo startade ju 2013 som ett treårigt projekt innan vi permanentades 2016. Och i samband med starten då var vi ju ute i otroligt många skolor och föreläste för ungdomar om hedersrelaterat förtryck och våld. För att försöka upplysa dem att vi finns som stöd ifall de behöver det. Men förfrågningarna var så otroligt många och när vi tittade så såg vi att det var ju över 1000 grundskolor och gymnasieskolor i Stockholms län. Och vi insåg ganska snabbt att vi inte kommer att kunna hinna erbjuda den insatsen utifrån det behovet som vi kunde se. Så att vi har ju efter det haft som strategi att vi jobbar för att fler vuxna i länet i barnens närmiljö ska själva ha kompetens på området och jobba förebyggande. Så att vi har ju till exempel kursen Hedra som just har som syfte att erbjuda konkreta gruppmetoder för att jobba med tjejgrupper, killgrupper, könsblandade grupper med fokus på hedersnormer, jämställdhetsfrågor och maskulinitetsnormer där vi har ett samarbete med Machofabriken som får komma och ta en halvdag under kursens gång. Och det som är speciellt med kursen är ju att vi vill ju också undvika att folk bara lyssnar och sen så går man och jobbar som man har gjort innan. Så att de brukar ju få 6 veckor på sig för att testa metoderna och övningarna med ungdomarna på fältet och komma och berätta hur det har gått. Så där vi följer upp. Och sen så finns vi där som ett stöd när de vill göra fler pass. Allt ifrån det praktiska till att bolla kring vad man ska tänka på.
Mm. Vill du säga någonting om vad deltagarna i kursen brukar ge för feedback eller vad säger de under tillfällena? Vad får du för respons på Hedra?
De kommer ofta med en viss rädsla för att de är rädda för att de ska stigmatisera vissa etniska grupper och vissa religiösa grupper och så vidare. Så att de frågar verkligen, men hur gör vi det här nu för att inte göra det? Och där berättar vi ju konkret hur man kan göra. Att man sätter i ett större sammanhang innan man går in specifikt på hedersnormer. Och sen så brukar de ju berätta att det inte alltid är prioriterat och att det åligger på dem att försöka hitta ett sätt. Och sen så berättar de att det är lite många, alltså för många pågående projekt samtidigt till exempel på skolan och ganska hög arbetsbelastning som gör att man kanske vill göra mer men inte riktigt hinner. Så att det de tar med sig från kursen tycker jag ofta som man får som återkoppling på utvärderingar och så vidare, det är ju att så här, äntligen så har vi färdiga konkreta gruppmetoder och kan på ett enkelt sätt bjuda in ungdomarna till en dialog och tips om vart de kan vända sig vid behov av stöd. För att baka in det i olika skolämnen, till exempel inom samhällskunskapen så kan man prata om det här. Man kan prata om kyskhetsnormen, till exempel på religionen och så vidare. Att vi försöker hjälpa dem att hitta ett sätt att baka in det här i redan det som görs. Och sen så brukar de också säga att de kommer ofta med en tanke om att det är främst tjejer som blir utsatta, men att de uppskattar att just pojkar, killar i en hederskontext, hbtq-ungdomar och ungdomar med olika funktionsnedsättningar också lyfts under kursens gång. Att de får en bredd och lite nya perspektiv som de inte hade med sig innan.
Mm. Spännande. Nu blir man sugen på att gå. Men det har jag redan gjort.
Ja.
Jan, du är ju inte bara socialborgarråd utan du är ju även före detta rektor. Och det är egentligen därför vi har bjudit in dig. För du har ju en del erfarenhet av våldsprevention i skolan, eller hur?
Ja, precis. Jag var ju under nästan 6 år rektor i en grundskola i Norsborg och dessförinnan skolledare i Södertälje.
Just det. Och hur ser du på skolans arbete med våldsprevention? Är det skolans uppgift?
Ja, och det finns många olika skäl till det. Dels så handlar det förstås om att alla elever i skolan måste kunna känna sig trygga att de inte blir utsatt för kränkningar eller våld eller förtryck av olika slag. Sen finns det ju ett större samhällsperspektiv på det hela också, det vill säga vi har problem i vårt samhälle med våld i nära relation, våld ute på gator och torg i vissa fall, även hedersrelaterat våld och förtryck är ju tyvärr ett fenomen som finns i Stockholm och i hela Sverige, och det gör att det liksom utifrån ett samhällsperspektiv så behöver skolan jobba med barn och unga kring de här frågorna. Skolan ska ju inte bara ge liksom rena faktakunskaper utan det handlar också om värden som man ska ta med sig ut i livet för att bli en fullt fungerande medborgare.
Ja, men vad tänker du då om skolans, det är ju lite skolans ansvar då, eller utifrån att det är ett arbete för skolan. Finns kompetensen att arbeta med de här frågorna? För det är ju skillnad på ord och handling.
Ja, och här tycker jag att det har varit viktigt för mig när jag jobbade som rektor att ha stöd ifrån andra personalkategorier och professioner. I Botkyrka så jobbade vi ju väldigt tätt tillsammans med socialtjänst och polis. Väldigt mycket av den fortbildning och kompetens som lärarna och även fritidspersonalen fick med sig i det arbetet vi gjorde där byggde på kunskaper som socialtjänsten bidrog med till skolan. För det är ju ändå så att lärarna har i sin utbildning huvudfokus på det lärande uppdraget och vilka kunskaper och vilken fakta som eleverna ska ha med sig när de går vidare i skolsystemet. Och det är också så att de ska se till att eleverna når kunskapsmålen så de får sina betyg. Och det gör att deras utbildningar är ju inte uppbyggda primärt för att stötta kanske i mer sociala frågor. Men vi behöver ju liksom ha hjälp av alla vuxna i skolan för att kunna bedriva ett våldsförebyggande arbete och också ett värdegrundsskapande arbete. Och då behövs andra som hjälper till med det. Vi har ju på olika sätt försökt att stärka kompetensen. Dels så är ju Origo en jätteviktig del i detta arbete förstås. Vi har hjälpt till att sprida ut affischer på och informationsmaterial på alla våra högstadie- och gymnasieskolor. Jag tror att det är 1012 skolor som har satt upp den där affischen. Vi har också sedan 2019 skickat ut vad vi kallar för ett slags hedersbrev inför sommarlovet. Där vi uppmärksammar både socialsekreterare och lärare på att nu kan det finnas risk för att en del unga kanske förs utomlands för tvångsgifte. En del andra kanske under sommarlovet utsätts för könsstympning och andra utsätts helt enkelt för väldigt kontrollerande former under sommarlovet. Att de inte får gå ut och inte får träffa kompisar och sådär.
Jag vet ju att när du jobbade som rektor så jobbade du och skolan med MVP. Vill du berätta lite för våra lyssnare vad det är för någonting? och om ni såg några effekter av det?
MVP är ju en förkortning som betyder i det här sammanhanget Mentors in Violence Prevention, och det är en metod som vi hämtade ifrån. Den kommer ursprungligen från USA, sen har den använts väldigt mycket i Skottland, och det var den vägen som det kom till oss då. Och hela arbetet kan man säga började från två håll. Dels var det vi i ett antal skolor som såg att vi hade alldeles för höga våldsnivåer bland våra elever. Både mellan eleverna själva, men också vad gällde orosanmälningar kring våld i hemmet. Parallellt så såg socialtjänsten att man fick ett väldigt starkt inflöde av orosanmälningar, men liksom kände att vi kan ju inte bara hålla på med liksom akuta skyddsutredningar, utan vi måste ju komma åt grundproblemet. Och på ett antal möten så kunde vi se att våra liksom ingångar i det här möttes, så att socialtjänsten gärna ville ha liksom en öppen dörr till skolan och kunna jobba med frågan där eleverna finns dagligdags. Och vi från skolan hade ju ett väldigt konkret akut problem att lösa förstås med elevernas våldssituation både på skolan och i hemmet på plats. Och då hittade socialtjänsten den här metoden, och vi började jobba först ett helt år faktiskt bara med personalen. Så vi gjorde ingenting med eleverna under det första året, utan då handlade det om att liksom förklara varför det här arbetet är viktigt, varför är det en del av skolans uppdrag. Det handlade om att bygga en personalkultur där man faktiskt tyckte att frågor som att jobba med maskulinitetsnormer, alltså det man också kan kalla för någon slags förtryckande och extrema mansideal, så kan man väl säga, att jobba med mer aktivt med kränkningar och jobba med också att stärka elever i att bli aktiva åskådare. Och sen året därpå så tog vi in eleverna, och arbetet var både i låg- och mellanstadiet men också i högstadiet. Lite olika dock, därför att med de yngre eleverna så var det lärarna som höll i arbetet. Med de äldre så var det elever i årskurs 9 som fick utbildas till mentorer och som då höll i lektioner för elever i årskurs 6. Jag var livrädd, ska jag säga, inför det här, för att jag tänkte hur hela friden liksom ska våra elever i årskurs 9 klara detta. Jag tyckte dessutom från början att socialtjänsten kom med helt fel ingång, och det här vet de, för att jag har liksom beskrivit för dem vad jag kände från början. För det är den första studiedagen vi skulle ha med all personal då från de här första skolorna som började. Det skulle handla om just jämställdhet och maskulinitetsfrågor, och jag tyckte så här: nej, nu har de ju missuppfattat allting, vi måste ju jobba med våldet. Så det här var en resa även för mig att börja inse hur viktigt det är faktiskt att jobba med normer kring killar. Och det var ju så att vi fick ner våldsnivåerna ganska så kraftigt faktiskt. Vi gick från att ha en skolinspektionsrapport, och i början när jag tillträdde, som var liksom katastrofal, och vi hade otrygghetssiffror som var helt förfärliga, och elever som valde bort skolan på grund av att det var så bråkigt. I slutet då på de här 6 åren så hade vi grönt på allt från skolinspektionen. Våra skolresultat började stiga, och vi låg över rikssnittet på faktorer som trygghet och liksom i kränkningsförebyggande arbete och sådär. Och det allra viktigaste förstås utifrån ett skolperspektiv, förutom att eleverna kunde börja känna sig trygga, var att skolresultaten kom att höjas. Och vad var det då som skedde? Jo, det var just killarnas resultat som började förbättra sig. För att på den här skolan så hade tjejerna i princip alltid legat väldigt bra till. De stärktes också, ska jag säga. Jag tror att vi nästan hade 95% behörighet bland tjejerna sista året. Men medan killarna gick från omkring hälften till 81% i behörighet under de här åren. Och det visar ju också att saker och ting hör ihop. Blir det mer lugn och ro, större förtroende för vuxna, mer liksom en positiv grundkänsla på en skola, och att man inte behöver sitta och vara rädd för att den som sitter bredvid en på bänken kanske ska slå en efter lektionens slut, eller att man i huvud taget inte ens vågar komma till skolan, då har det positiva effekter för hela skolans uppdrag.
Det kan man ju snacka resultat och effekt. Tack för den berättelsen. Jag hoppas att fler blir motiverade till att fundera på, är det här någonting för oss och hur ska vi göra? Men MVP, finns det något specifikt, någon specifik del av det som berör just hedersrelaterat våld, eller är det våld generellt?
Ja, nu har inte jag i huvudet exakt hur alla kommuner som har det här programmet har utformat det. Jag vet att vi hade ett pass som var specifikt kring hedersrelaterat förtryck och våld. Sen kan man också säga att genomgående så förs det ju en diskussion i programmet om vad är egentligen våld och vad finns det för olika typer av våld. Och förutom det liksom hedersrelaterade förtryck och våld så tar man också upp våld som är relaterat till att man är hbtq-person till exempel. Man tar upp rasistiskt våld, man tar upp våld i nära relation, våld från föräldrar mot barn. Alltså det är en hel mängd varianter av våld som tas upp i det här, och i de diskussionerna så blir förstås elevernas egna erfarenheter väldigt viktiga. Och väldigt ofta så kommer då de här frågorna som rör heder upp naturligt. Om ingen av eleverna har den erfarenheten så kommer de förmodligen inte att benämna det särskilt mycket. Då kan man ju å andra sidan konstatera att det kanske inte är där krutet behöver läggas. Annars så tar eleverna upp det här automatiskt. Och jag var ute faktiskt på Hagsätra skolan för något år sedan, och de är en skola som jobbar med det här, och det som var intressant var att när vi pratade med eleverna så var det ett antal tjejer som sa att de tyckte just att det här med det hedersrelaterade frågorna, det var det viktigaste de hade fått ut av att vara med i det här, därför att de hade fått en mycket större förståelse för vad vissa av deras kompisar faktiskt upplever. Och det var väldigt intressant att de spontant tog upp det, för vi hade inte ens själva tänkt att det var just den aspekten de skulle nämna.
Intressant. Dilek, du utbildar ju också, inte just MVP då, utan framförallt Hedra som du berättade om inledningsvis. Känner du igen delar av det Jan berättar?
Ja, absolut. Vi har ju haft massa kursdeltagare i Hedra genom åren som har gått MVP innan, vilket jag tycker är jättebra och jätteviktigt. Och överlag är de ju väldigt positiva till MVP-metoden. Men jag har också fått höra att de ringer tillbaka och säger att vi behöver mer, för att vi har så många elever som begränsas av hedersnormer, och då känns inte just MVP tillräckligt. Och de som har gått både MVP och Hedra säger ju att de kompletterar varandra väldigt bra, och att liksom Hedras kursdelar blir ett väldigt viktigt moment att gå vidare med när man har påbörjat det här våldspreventiva arbetet. Men sen kan jag säga överlag att det finns ett behov bland ungdomar att prata om de här frågorna, och det är oavsett om det är liksom förekommer våld i skolan eller det är ganska lugn, trygg miljö. Att det finns en vilja bland ungdomarna att prata om maskulinitetsnormer, jämställdhetsfrågor, hedersnormer och så vidare. Så att skolan är en viktig arena, och fritidsgårdar och så vidare där ungdomar samlas för att bjuda in till en dialog. Och att vi har också hört från kursdeltagare att de trodde inte att ungdomarna eller eleverna skulle vara så positiva där de faktiskt kommer att efterfråga flera pass. Så att här behövs det ju ett gediget arbete att vuxna förstår att det här är någonting som ungdomarna behöver prata om med varandra och med vuxna under strukturerade former. Så
det ni säger nu det är att det finns kanske ett större motstånd bland vuxna att ta tag i frågorna och prata om normer än bland ungdomarna?
Det finns en större rädsla skulle jag vilja säga. Debatten påverkar ju också såklart klimatet som har varit. Det finns en rädsla för att man kan för lite. Hur ska jag ta det om det kommer någon ungdom som gråter och berättar hur de har det hemma och så vidare. Vad det kan väcka för någonting. Jag kan ju säga som har besökt väldigt många skolor att det är klart att det alltid finns en och annan som inte välkomnar diskussionen. Och ofta är det ju ungdomar som försvarar hedersnormer eller patriarkala strukturer och att vi ska acceptera den rådande orättvisa ordningen. Jag tror många vuxna skulle bli förvånade över hur många det är ändå som kommer och flockas omkring en och vill prata vidare. Behovet finns. Så att vi vuxna måste liksom ta vårt ansvar att möta ungdomarna på vägen på olika sätt. Och det kan göras verkligen. Och tänk om alla drog sitt strå till stacken och jobbade preventivt. Ute på fritidsgården, med de yngre, med de äldre i skolan, i olika ämnen som har lite olika ingångar, lyfter temat där man har det som policy i skolan att här strävar vi efter jämställdhet liksom, och alla människors lika värde. Det är klart att det ger resultat på sikt, precis som Jan här också är ett exempel på från sitt våldspreventiva arbete med sina medarbetare på skolan han har varit på.
Och jag skulle vilja säga att arbetet med de vuxna, oavsett vilket program man än tar, är egentligen en av de viktigaste bitarna av ett våldspreventivt arbete. Därför att det jag kunde se var ju hur vi gick från att jag hade många lärare som kanske av olika skäl inte orkade se det som för sig gick. Där man kanske tidigare också inte heller hade känt att man hade fått någon uppbackning eller fått någon liksom riktig kunskap om hur man ska ta tag i liksom både konkreta våldssituationer men också sånt som sker i familjernas hem. Och så förstås också en del enstaka exempel på personal som faktiskt själva upprätthåller den här typen av liksom hedersrelaterade normer. Mm. Och för all del även rent ojämställda normer. Det behöver ju inte bara vara heder. Mm. Och det arbetet som vi gjorde med personalen gjorde att vi fick ut vuxna som plötsligt föredrog att ta sin kafferast bland eleverna istället för i personalrummet. Det är ju ingenting man behöver göra hela tiden. Mm. Alla behöver få avkopplingen från det arbete man gör. Men det var många som tyckte att det var trevligt. Mm. Vi såg fler som liksom började agera. Vi fick en kraftig ökning av kränkningsrapporter. Och då kan man ju tänka sig, men det var väl inte bra att det blev en massa kränkningsrapporter. Jo, därför att man vill ju få in det som sker. Mm. För när saker och ting rapporteras, då har det också uppmärksammats och då kan man ta tag i det. Mm. Det som inte liksom syns, det hålls ju i praktiken bara under mattan. Mm. Och den skola som påstår att man inte har några problem med våld, den hävdar jag, de behöver ta av sig sina solglasögon och börja titta i liksom det klara ljuset. För att det här finns i alla delar av samhället. Och därför är det en fråga som man måste jobba med överallt. Och då är personalen oerhört viktig att få med sig.
Mm. Mm. Viktig poäng att våldet finns överallt och att det kanske inte alltid syns på det sättet som våra fördomar säger åt oss att det ska synas och märkas. Men Dilek och Jan, jag tänker på det här då, om man jobbar på en skola där man kanske har de här solglasögonen på sig, eller där man tänker att ja, men på vår skola finns det inga ungdomar som är uppvuxna med hedersnormer, varför ska vi tänka på MVP och hedra? Mm. Ska de tänka på MVP och hedra?
Jag tycker att det finns en risk ibland att identifiera sig som ett av världens mest jämställda länder och luta sig bakåt. När man börjar lyfta på de här frågorna så kommer man bli varse ganska snabbt att vi har väldigt mycket kvar att göra. Både utifrån jämställdhet och alla människors lika värde, inte minst i hbtq-frågan. Alltså det finns så mycket att göra, och de skulle också bli förvånade i att den ungdomen man tror ska uttrycka jämställda värderingar kan säga något väldigt förtryckande, medan den man kanske tänker utifrån sina egna fördomar ska säga något förtryckande, säger något väldigt liksom radikalt och slår näven på bordet och säger alla människors lika värde. Så att vi ska inte utgå ifrån att våra ungdomar bara tar till sig det liksom Sverige står för i stort. Utan det råder platsbundna normer, och det är ganska tufft att vara ungdom som det är. Och det finns ett kvinnoideal och ett mansideal som man ska leva upp till. Och när man inte gör det så blir det konsekvenser i ungdomarnas vardag. Och jag kan ju säga, när man har varit ute till exempel i en skola där det kanske har varit väldigt få minoriteter på plats, när jag har pratat om de här frågorna, kommer ju liksom etniskt svenska ungdomar som inte har rötterna i något annat land, som säger, men herregud, det här är ju typ vad vi lever med också på ett annat sätt. Jag menar, det är ju inte så svårt att bli kallad för, ja, nu hårdrar jag, men slampa eller något annat kränkande som tjej. Det räcker med att man bara pratar med några killar så har man ju fått ett dåligt rykte. Eller en kille som bara helt plötsligt uttrycker så här, nej men evigt tjafs här om lika löner för alla och så vidare. Jag tycker inte det är konstigt att män har högre löner. Så att det är ju, det här finns ju överallt i hela samhället. Så att om vi ska få föräldrar här framöver, våra kommande föräldrar, med mycket mer jämställda värdering och ett inkluderande förhållningssätt, då behöver vi verkligen jobba aktivt från det att barnen är små ända upp hela vägen tills de blir vuxna. För att det ser inte så bra ut som det ser ut nu. Så. Och jag kan ju nästan bli lite orolig för att utvecklingen går bakåt. Mm. Så. I vissa avseenden.
Mm, okej, jag tänker på hedra. Visst gjordes det någon form av utvärdering på arbetet med hedra i skolor i Stockholm, och där man såg då skillnader mellan att ha de här diskussionerna i olika typer av skolor.
Ja.
Rätta mig om jag minns fel, ja. Men visst fanns det lite olikheter beroende på liksom elevunderlag?
Ja, så här, hela fältgruppen i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltningen gick hedra tillsammans. All eloge till dem för att de ville verkligen gå vidare med MVP och efter att ha jobbat med maskulinitetsnormer och så vidare, även ha pass med fokus på hedersnormer. Och vi gjorde samma koncept som de testade ute i tre skolor, exakt samma koncept utan att anpassa. Och det man kunde se då, det var ju att oavsett om det var en skola där väldigt många ungdomar begränsades av hedersnormer, eller om det var en skola där inte många kände sig träffade, så fanns det en vilja att diskutera vidare. Men just i skolorna där väldigt många var utsatta, då hade det liksom varit som att öppna en lock. Där bara, det står i rapporten, tjejerna ägde klassrummet på dessa skolor. För att det var som om de hade bara längtat efter att några skulle komma och prata om det här. Så. Och så kunde man se vissa skillnader, att killarna var intresserade av vidare diskussioner men kanske mycket mer om maskulinitetsnormer, medan tjejerna ville prata mycket mer om begränsad frihet och social kontroll och ryktespridningar och så vidare. Så, men att majoriteten av ungdomarna, oavsett vilken skola det var, välkomnade diskussionerna var ju same same.
Mm. Mm. Spännande. Mm. Jan, vad tänker du om allt detta du hör? Vad tror du kan vara faran, eller finns det någon fara med att inte ta sig an de här programmen? Eller det våldspreventiva arbetet? Kan det ske av sig själv?
Nej, det tror jag inte att det kan göra faktiskt. Jag kan tänka mig att de allra flesta skolor har väl numera någon form av arbete i alla fall mot, ja, det vi kanske ibland då kallar för mobbning. Även om jag tycker att det är ganska dumt ord, för det lite bagatelliserar vad mobbning kan innebära. För det kan vara både misshandel och väldigt grov psykisk isolering och allt vad det kan vara. Men, och det är det säkert många som gör. Det handlar ju dock mest om att komma till rätta med någon slags, alltså det som sker dagligdags i själva skolmiljön. Men det vi pratar om här är ju egentligen att komma åt ett samhällsproblem. Och då behöver man jobba metodiskt med det utifrån metodik som det finns någon form av utvärdering och vetenskaplighet bakom. Och Hedra, som vi har hört här, är utvärderat, och MVP finns det många, många års forskning kring att det har en väldigt god effekt både på att minska våld i skolan, i samhället, men också att höja elevernas skolresultat. Så att jag tror att alla skolor behöver jobba med det här, och sen kan det vara så att man på en del skolor behöver lägga, så att säga, mer eller mindre tid på det. För det är klart att i min skola så var det här vi verkligen prioriterade i form av fortbildning och annat under ett antal år. Och i andra skolor är det kanske så att man har något annat väldigt stort problem som man behöver lägga tid och fortbildning på. Men likväl måste arbetet ändå hålla sig i liv från år till år, för att det liksom kommer hela tiden nya generationer.
Jag skulle vilja tillägga att jag tycker att det är lite viktigt att anpassa sig lite efter vad man har för ungdomar och vad man har för konstellation. Jag tänker så här, om man jobbar i en skola där väldigt få elever kanske har en annan bakgrund, och man kan se tendenser till att det finns främlingsfientliga åsikter och rasistiska åsikter och homofobiska åsikter och så, då bör man lägga det lite mer på en annan nivå. Och då är det kanske inte lämpligt att börja prata om hedersrelaterat våld och prata om mordet på Fadime det första man gör, och lyfta de allra mest extrema liksom fallen. Utan då skulle man vilja, eller jag skulle vilja se att de lägger sig mer på en generell nivå och pratar om våld utifrån MVP. Men att man kan informera, liksom, det här våldet finns också, att man nyanserar det. Att man pratar om hedersrelaterat våld och säger liksom att de allra flesta blir utsatta för socialt och psykiskt våld med begränsad rörelsefrihet och så vidare. Men att det också kan ske sexuellt våld och fysiskt våld i hederns namn, och vart man kan vända sig för att få hjälp och stöd, och till exempel hänvisa till oss. Men i områden som är mycket mer multikulturella och där man redan vet med sig att väldigt många ungdomar begränsas av hedersnormer och att de här patriarkala strukturerna finns i området, där behöver man inte vara, även där behöver man sätta det i ett sammanhang. Men min erfarenhet är att där är det ofta efterlängtade diskussioner, och det är nästan så att man, alltså, de slåss för att få ordet. Så att där behövs ett annat gång. Där behöver man inte heller en lika kanske lång ingång för att beröra ämnena. Så att, och här finns ju vi, ifall man vill bolla med oss på Origo, hur man kan göra de här uppläggen och vad man ska tänka på, och vad kan fallgroparna vara och vad kan liksom så. Så att ja. Så det är lite sånt man kan ha med sig i bakhuvudet, för annars så riskerar man att ungdomar som redan känner sig utanför i skolan blir det ännu mer efteråt.
Mm. Precis, och arbetet med normer, alltså maskulinitetsnormer, feminitetsnormer och så vidare, det börjar ju med oss vuxna, tänker jag. Att vi blir medvetna om vilka normer vi förhåller oss till, vilka normer vi har omkring oss och så vidare. Och se ödmjukheten i det, att vi föds där vi föds in i normsystem som är osynliga för oss till en början. Och det är inte ett så lätt arbete, men ack så viktigt, eller hur? Jag tänkte på det du sa, Jan, det här med att vi började med det här arbetet och sen kom det massa kränkningsrapporter, och så tänker jag så här, nu som alla som lyssnar håller för öronen, tänker det där har vi inte tid med. Hur ska vi tänka kring att om vi pratar om våld så upptäcker vi våld, vad gör vi sen då? Har du någon tanke, Dilek, om vad skolpersonalen ska tänka? Hur kan vi trygga dem och hur kan vi motivera dem till att faktiskt ta tag i de här frågorna? För det är klart att lyfter man på en sten så hittar man något.
Ja. Det som är A och O som vuxen. Alla ungdomar vill prata med en vuxen som bryr sig och visar ett engagemang. Och blir sedda och hörda. Det är A och O. Det är inte en expert de söker i första hand. Alltså, om en ungdom har vänt sig till dig så finns det en anledning till att även ungdomar vänder sig till dig. Och Örebros kartläggning av hedersrelaterat förtryck i storstäderna, till exempel Malmö, Göteborg och Stockholms stad, visar ju väldigt tydligt att man i första hand skulle vända sig till någon i skolan om man behövde stöd. Men att med väldigt många inte skulle söka stöd, och syntes ju också. Så att här har ju skolan en väldigt viktig roll i att upptäcka själva våldet. Men sen är det ju så att det finns skolkuratorer, ungdomsmottagningar, Origo och frivilliga organisationer och så vidare. Och jag tycker det är väldigt viktigt att man upplyser dem om vart de kan söka stöd, om de är rädda, att de kan göra det anonymt på olika sätt också. Så att det är det minsta skolan kan göra, tänker jag. Så att de ungdomarna som kanske inte vågar berätta i skolan om vad de blir utsatta för hemma på grund av att man kommer kontakta familjen eller göra en orosanmälan, att även de får kanaler och vägar in att hitta någon vuxen att prata med. Sen så kan liksom, vi har ju sett så många liksom vuxna som har gått på våra utbildningar och pratat om vuxna som de själva minns från sin skoltid. Och då är det ju ofta den som såg och hörde och som peppade som man minns. Och det tycker jag att alla vuxna ska ha med sig. Så att om man lyckas förmedla det till en ungdom, då har man gjort väldigt mycket.
Mm, det har man verkligen gjort. Mm. Jan, får du någon tanke när Dilek pratar om det här?
Ja, nej, men elevhälsan är ju oerhört central. Vi valde ju på min skola att prioritera resurserna så att vi kunde ha ett kuratorsteam faktiskt. Vi hade ju tre då kuratorer, och det var en oerhörd fördel därför att de kunde både jobba då förebyggande men också liksom akut ingripande, och det kunde i sin tur avlasta lärarna från att hantera en massa social problematik och istället då ägna mer tid åt liksom sin undervisning. Sen ska man ju vara medveten om att slagsmål, att lösa dem, tar oerhört mycket tid. Mm. Alltså av alla. Det stör dessutom lektionerna så att liksom undervisningstiden bara försvinner. Elever som inte lär sig för att de är rädda för antingen för att gå till skolan eller för att de är rädda för att gå hem från skolan. Mm. Det är också helt bortkastad tid och kräver en massa extra tid från lärare vad gäller extra anpassning och allt sånt där. Så att liksom hur man än gör så kommer man liksom inte undan det här med att arbeta med unga människor kräver mycket tid, och då tänker jag att det är bättre att lägga den tiden då på ett systematiskt arbete som faktiskt kommer rätta till grundproblemen, så att man kan jobba med det som skolan verkligen vill jobba med, det vill säga lärande och liksom demokratisk fostran, och inte hålla på med massa konflikter eller liksom ha barn som mår dåligt därför att de blir slagna eller förtryckta hemma.
Precis. Det går att omfördela och effektivisera kanske. Att lägga resurserna innan det är att släcka bränder. Mm. Att det är så vi får se på det här våldspreventiva arbetet. Att det tar lite tid i början, men förhoppningsvis så ger det gott resultat och man får mer tid över till det som ska göras. Dilek, hur tänker du på det här med, alltså inte riskfaktorer utan snarare hur ser vi på en ungdom? Hur kan vi upptäcka våld i skolan? För att bara för att vi pratar om det så är det inte säkert att, visst det kommer bubbla och de kommer prata. Mm. Men hur kan vi se tecken på att elever far illa? Men.
Om man vågar lyfta frågor om förtryck och våld så kommer fler ungdomar fram för att prata med sig. De kanske inte kommer direkt efter passet, men de kan komma 3-4 månader senare. Så för att då vet de att det här är en vuxen som lyfter det här och kommer förstå vad jag berättar. Så. Men just, jag tänker så här, om man ser att man har massa elever som har växt upp med traditionella könsroller. Om man ser att man har elever som gör tydliga skillnader på förväntningarna på tjejer och killar. Att de själva har normerna i sig är också ett tecken. Om det finns en rädsla för ryktespridningar. Att man ser att eleverna till exempel inte får delta i olika aktiviteter i skolan eller utanför skoltid. Och man ser att det blir reaktioner när man lyfter tabubelagda ämnen som sex- och samlevnadsundervisning. Eller att en del elever skolkar väldigt mycket för att de inte får göra så mycket efter skolan och därför passar man på att göra det under skoltid. Sen är det ju såklart deras mående. Det kan ju vara koncentrationssvårigheter, det kan vara utåtagerande beteende och allt det här överlag. Just hur de mår. Om de har ansvar för syskon, alltså det finns ju väldigt många signaler som ungdomar egentligen kan skicka. Mm. Och i områden där vi ser liksom att tjejerna lyser med sin frånvaro kvällstid, där kan man ju verkligen börja tänka att oj, här finns det nog ganska mycket patriarkala strukturer och hedersnormer. Och i de områdena tycker jag personligen att man måste vara lite mer i framkant. Jag menar, om jag jobbade i ett område där jag får veta att 40% av befolkningen har problem med alkoholmissbruk, då skulle jag jobba hjärnet för att resurserna riktades kring det stora samhällsproblemet. Och det bör göras per automatik även i områden som dessa. Utan att det ska vara en prioriterad fråga. Sen är det här en fråga som alla vi i samhället behöver engagera oss i och jobba i. Men när vi har så många invånare och ungdomar som lever med det här och mår dåligt av det, det är inte valbart längre utan det ska vara prioriterat.
Det du säger i ditt brandtal, det är ju både viktiga tecken på våldsutsatthet, men du pratar också om samhället, om större strukturer, inte bara normer utan kanske till och med politik i slutändan. Mm. Vi har ju tänkt att Jan är här inte som politiker i första hand utan som före detta rektor. Mm. Men hur ser ni på liksom segregationens roll för både då ungdomar och vuxna? Påverkar det hederskontext, hedersnormer? Finns det någon, kan vi säga något om det utan att säga för mycket?
Det är såklart att det påverkar jättemycket. Jag menar, jag har ju också mött en massa föräldrar genom mina yrkesår som socionom. Föräldrar som har önskat ge mer frihet till sina barn. Föräldrar som har önskat stötta sina barn i deras val. Men alltså, de är ju också utsatta för ett massivt grupptryck från nära omgivningen. Så att ju fler landsmän ju fler från samma kollektiv i ett visst område, ju fler släktingar i närmiljön, desto fler vakande ögon är det. Och det behövs inte särskilt mycket innan ryktena tar fart. En tjej kan råka stå lite för nära en klasskompis, en kille, och sen så kan det spridas rykten om att oj, hon är ihop med honom, och det kan ge konsekvenser. Att släktingarna börjar ringa runt och säga, har inte du koll på ditt barn eller vad håller hon på med? Så att det kan bli så stort från ingenting egentligen. Så att det är ju klart att det påverkar, och sen just att det blir det som jag tyvärr också har sett är ju att det blir ett väldigt starkt vi och domtänkande, och det är åt båda hållen. Det finns så mycket fördomar som byggs när vi inte möts på naturliga vägar, på naturliga mötesplatser. Så att om jag är ute i Lidingö så kan man tro och tänka så himla mycket om olika minoriteter, och vice versa om jag är ute i Botkyrka om svenska ungdomar. Och det är ganska tråkigt att se. Och det här vi och domtänkandet gör det ju också hedersnormerna, att man ska hålla sig internt till kollektivet. Parallellt med utanförskap såklart, att kollektivet blir ju mycket viktigare för att man inte heller känner sig kanske så välkommen in i liksom majoritetssamhället överlag. Så att alla de här faktorerna samverkar, kan man säga.
Ja, Dili får bli politiker, för hon har nästan sagt allting som går att säga i denna fråga. Men det är klart att segregationen har stor betydelse för det här, eftersom liksom, det förstärker så att säga normerna om det blir väldigt många som liksom själva då lever under den här typen av normer, och som dessutom aktivt utövar och liksom kontrollerar andra att de ska upprätthålla dem. Samtidigt så tycker inte jag att man ska liksom använda det som argument för att liksom det på något vis skulle vara hopplöst att göra någonting i de här områdena, utan tvärtom. Det går att göra väldigt mycket, och även om kanske en del i föräldragenerationen kan vara utan hopp, dessutom ganska svåra att nå ibland om det är så att man inte liksom kanske ens finns på arbetsmarknaden, så för barn och ungdomar så finns det alltid hopp, skulle jag säga. Och ju tidigare vi börjar, desto bättre. Och det här arbetet ska ju påbörjas redan i förskolorna allra helst. Där är det klart att man inte pratar om saker som har med sexualitet att göra så, för de barnen är så små, men däremot kroppslig integritet. Vad får andra barn göra mot en? Vad får vuxna göra mot en? Vad har man rätt till att bestämma över själv, även som ett litet barn? Det finns väldigt intressant MVP-arbete som nu bedrivs i förskolorna i Södermalm, där man just jobbar kring barns våldsamma lekar och hur man ska som pedagog förhålla sig till dem. När ska man låta det fortgå? När måste man ingripa? Hur gör man för att ge barnen alternativ och också diskutera varför det blev fel? För när det är så små barn så liksom handlar det ju ofta om att det blir missförstånd eller så. Och det är ofta ganska lätt att lösa dessutom, och att få också de här små barnen att resonera i positiva termer. Och i lågstadiet så kan man föra in mer av liksom värden och liknande. Och ju äldre barnen blir, desto mer intellektuell kan ju den här diskussionen föras. Så har vi gjort ett tidigt skede, så lovar jag att de här barnen kommer sen gå hem till sina föräldrar och ta diskussionen där hemma. Och då kommer vi att få en samhällsförändring som har betydelse också i segregerade områden. Men man måste ju våga ta i frågorna, annars så kommer vi ingen vart.
Precis. Alla områden är ju mer eller mindre segregerade, tänker jag. Södermalm är ju segregerat på sitt sätt. Så vi får inte fastna i heller att segregationen är något som bara sker i ytterstadsområden. Utan det här är ju mekanismer som löper över hela vår stad, tyvärr. Jag ska lämna politiken därhän. Vi börjar gå mot ett avslut. Det här är ju superintressant. Vi kan prata hur länge som helst. Jag är jätteglad att vi kommer fortsätta diskussionen. Men jag tänker så här, Dilek och Jan. Är det någonting som ni känner liksom, ni vill förmedla till de som lyssnar, till yrkesverksamma som möter barn och unga? Eller är det någonting annat som ni vill lägga till det här samtalet om våldsprevention som vi inte har nämnt? Så gör det nu.
Ja, du kan börja om du vill, Jan.
Ja, nej, men jag tycker nog ändå att det viktigaste budskapet att förmedla här är hur viktig skolan är för att jobba dels liksom våldspreventivt i största allmänhet, men också att jobba kring hedersrelaterat förtryck och våld. Och det grundar sig i bland annat de kartläggningar som har gjorts om det här problemet, det vill säga vilka är det som eleverna vill vända sig till i första hand. Jo, det är skolans personal. Det är där man liksom känner att man har ett stort förtroende, och man vill också att inte minst skolans elevhälsa ska agera i de här frågorna. Och det är också i skolan som vi har möjlighet att nå alla barn, så att det är ju en oerhört viktig liksom grund för samhället som vi bygger. Men därmed inte sagt att det är självklart att lärarna ska liksom stå helt ensam med detta, utan snarare tvärtom. Jag är en varm förespråkare av det som jag kallar för samhandling, det vill säga skolan ska framförallt ha det lärande fokuset. Vi har många andra duktiga personalkategorier som kan föra in kompetens och också kan ta ansvar för de här frågorna. Elevhälsan är väldigt viktig. Socialtjänsten har ett annat perspektiv som kan befrukta skolan på många sätt. Och så. Så att jobbet behöver ju göras ihop, så att man inte mer hamnar i en situation där man bara känner frustration över att man inte vet vad man ska göra, att man bara står ensam i det här, för att då kommer vi ingen vart. Så det viktiga budskapet är liksom att alla måste förstå hur viktig skolan är, och att också olika professioner och myndigheter och aktörer behöver så att säga samla sig i skolan för att det här arbetet ska bli gjort på bästa tänkbara sätt.
Ja, nej, jag skulle vilja säga att vi har ju konstaterat här att vi har ju ett stort samhällsproblem här med olika former av våld. Barn som bevittnar våld, kvinnor som blir utsatta för våld, män som utsätter varandra för våld. Det finns ju väldigt mycket att göra just på våldsområdet överlag. Men just kring hedersnormer, där jag vill ändå flika in lite grann, kan jag säga att vi har väldigt mycket kvar att göra. Och jag kan ibland lite, alltså bli lite rädd här att man har så mycket förutfattade meningar om att alla ska bli så provocerade. Men jag har själv sett att förebyggande arbete ger effekt och att ungdomarna börjar reflektera. Och killar som har varit ganska omedvetna om sin egen delaktighet i förtrycket och att de själva är förtryckta har börjat bli medvetna om det när man börjar diskutera. Som kanske inte var jättepositiva i början när man började jobba ute på fältet. Och jag har faktiskt några positiva minnen som jag skulle vilja dela med mig på just ja, att det uppskattas av ungdomarna. Vid ett tillfälle så skulle jag till exempel föreläsa ute i Rönninge gymnasium i Salems kommun, där det var så många elever så att man fick göra det två omgångar. Och första gången jag var där så satt en hel rad med killar som jag förstod sen de flesta var uppväxta med hedersnormer, för de kom fram och pratade med mig efteråt. Nästa gång jag kommer till skolan, bara veckan efter, och ska föreläsa för de övriga eleverna. De första som har tagit sig in i aulan är samma killar. Och jag blev lite förvånad. Jag sa, men vänta nu, ni ska ju inte vara med, ni får ju gå hem. Vad gör ni här? Och då säger en av killarna, jo, vi vet, men vi vill ha en repris, syrran. Och det gav mig faktiskt väldigt mycket hopp. Tänka så här, wow, det här berör dem. De försöker förstå vad som händer. Och ett annat tillfälle, det var ju när jag åkte till Sankt Ofis gymnasiet. Och en ung kille står och väntar på mig vid entrén. Och jag har aldrig sett honom. Och då står han bara och ropar på mig så fort jag kliver in. Där är du ju! Han bara, jag måste ju heja på dig. Vad känner vi varandra? Han bara, nej, men du vet, våra lärare, de har ju jobbat intensivt så här, utifrån din bok och haft flera pass med oss. Så att jag ville komma och säga hej till dig. Så jaha, okej, är det någonting du har fått med dig från de här passen då? Så, Då så säger han bara, ja, jag har ju bland annat förstått här att jag har blivit grundlurad som har trott att man kan kontrollera om en tjej har varit sexuellt aktiv. Men nu har jag förstått att det är faktiskt omöjligt. Och där tänkte jag, wow, där har vi i alla fall en kille som inte kommer köpa när någon säger att man kan se om en tjej är oskuld. Ett begrepp som inte jag gillar, men som de själva använder.
Mm. Ja. Ja, hoppfullt. Tack för att ni var med idag. Det här är som sagt ett viktigt arbete, ett viktigt samtal som kommer fortsätta. Till er som lyssnar så tänker jag att jag också vill understryka att man alltid kan ringa till oss på Rigo måndag till fredag. Vi vänder oss till alla yrkesverksamma i Stockholms län. Och ni kan konsultera oss i ärenden, men ni kan också diskutera de här frågorna på en mer, vad ska jag säga, strukturell nivå. Det kostar ingenting och ni är varmt välkomna till oss. Tack för att ni har lyssnat och tack Dilek och Jan för att ni har pratat.
Tack så mycket Linn.
Origo är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld. Vi tar emot ungdomar mellan 13 och 26 år, men hjälper också yrkesverksamma som möter den här målgruppen. Så ni kan kontakta oss via hemsidan, på telefon eller e-mail, och vår hemsida är origostockholm.se. Vi finns även på Facebook och Instagram.